Ja, tack ska ni ha för att jag har fått komma hit och tala. Det är väldigt roligt att prata i en sån här öppensinnad församling som EFS-kyrkan är, tycker jag. Och sen är det så här, jag blir väldigt överraskad när man ber mig komma och tala. Och särskilt överraskad blir jag ju om man ber mig komma en gång till. För det här är väl andra gången jag är här och predikar så här. Och till dig då som lyssnar hemma vid radioapparaten, så skulle jag vilja säga att det är en förmån att få tala till dig också. Och särskilt välkommen ska du vara till min predikan. I tidningen så stod en rubrik som var så här: Jareteg gör upp med utvecklingsläran. Hur många har kommit hit på grund av den rubriken? Ja, det var skönt att se. Ja, det var en. Den rubriken har jag inte själv hittat på. Och vi får se hur mycket det blir av det här med att göra upp med utvecklingsläran. Det får Herren leda. Det är så här att min rubrik för predikan är alltså att låt oss städa upp efter utvecklingsläran. Festen är snart slut. Det var ett litet tillägg där jag har gjort. Och jag tycker den rubriken blir rätt bra, om jag får säga det själv. Och som ni hör i den rubriken så ligger det mer en uppmaning, mer än en förutsägelse om ett resultat. Så att min avsikt är inte en uppgörelse, utan framförallt en inmönstring av Guds folk. Och jag ska inleda med att läsa ett bibelord från Gamla testamentet, och det är från profeten Jeremias bok. Jag är lite rosslig idag tyvärr, men ni får stå ut med det. Jeremias bok kapitel 10 vers 12-14. Han har skapat jorden genom sin kraft. Han har grundat världen genom sin vishet. Han och genom sitt förstånd har han utspänt himlen. När han låter sin röst höras, då brusar himlens vatten. Då låter han regnskyar stiga upp från jordens ände. Han gör blixtar åt regnet och för vinden ut ur dess förvaringsrum. Alla människor står då som dårar utan förstånd. Och där var det slut på bibelcitatet då. Alltså när jorden skakar, när flodvågor sveper in, orkaner ödelägger städer, eller när ondska och omoral sveper in över vårt land, ja då står vi rådlösa. Och människors vishet förmår då ingenting mot sånt här. Och våran vishet, kan man säga, framstår då på något sätt som ett korthus. Eller ett luftslott som inte kan skydda oss. Våra egna ansträngningar är ingenting värda i det fallet. Och vetenskapens tankekrumbukter har inte heller lyckats förklara hur allting hänger samman. Eller hur vi skyddar oss mot ondska, mot omoral och mot naturkatastrofer. Låt oss städa upp efter utvecklingsläran. Festen är snart slut. Jag hade ju kunnat sätta som rubrik: låt oss städa ut eller städa undan utvecklingsläran. Och det är ju också en uppgift, och en svår uppgift. Men jag ska alltså försöka fokusera på den oreda som utvecklingsläran har åstadkommit. Och dess dans på borden, om vi kan säga så, under ett antal år nu. Och att någon måste städa upp efter utvecklingsläran. Och den här predikan här idag ska ni se som en upptakt till den skapelsekonferens som kommer hit, eller som kommer att äga rum här i Alingsås den 13-15 oktober. Då är det föreningen Genesis som anordnar den här skapelsekonferensen tillsammans med denna EFS-kyrkan och tillsammans med Pingstkyrkan. Och det kommer att vara väldigt många spännande och intressanta seminarier och föreläsningar. Och många av de kunnigaste på det här området i Sverige kommer hit och talar. Och det är sådana personer som Mats Molén, Vessa Annala, Göran Schmidt och Thomas Widholm med flera. Vill ni veta mer om programmet till den här skapelsekonferensen så kan ni som sitter hemma och har tillgång till internet så kan ni hitta programmet på min hemsida som väldigt lämpligt då heter www.jareteg.se. Eller så kan ni få ett sånt här program efter gudstjänsten. De ligger där nere och kanske Ronny kommer att vifta med dem eller Claes. Kommer att vifta med dem. Claesson heter, vad är det du heter nu? Peter Claesson, så heter jag. Förlåt. Okej. Låt oss städa upp efter utvecklingsläran. Festen är nog snart slut. Och har det varit en stökig fest någonstans så får man ju dagen efter städa upp. Och festdeltagarnas berusning, den har åstadkommit en väldig oreda. Och efter en sån fest så får någon annan städa upp och ta ansvaret. Och så har det ofta varit för oss kristna. Och så kanske det ska vara också. Vi är ju faktiskt satta och kallade till att tjäna och betjäna en rätt så förvirrad värld. Så här upplever jag det med utvecklingsläran, att festen har nu pågått en lång tid. Berusningen har nått sin höjdpunkt, man har dansat på borden. Vinet har börjat ta slut och därmed så går också festen mot sitt slut. Nu är sinnet fullständigt i obalans. Och ur munnen på festdeltagarna så kommer det bara grova ord, lögner, förtal, skryt, osanningar. Och efter sig då så lämnar utvecklingsläran en katastrofal festplats. Massor av människor har blivit skadade i sin identitet, i sin trygghet och kanske i sitt andliga liv. Och hela samhället har blivit skadat. Ja, hela världen har blivit skadad utav utvecklingsläran. Och vi kristna då, vi måste se allvaret och rycka in. Och jag kommer till det längre fram. Men hur kan jag då stå här och säga att festen snart är slut? Hur kan jag döma ut den så intellektuellt korrekta utvecklingsläran? Och ge den sin dödsdom på det här sättet? Och vem är jag att göra det? Jag tror inte det spelar någon roll vem som gör det. För frågan är vad som är seriös faktahantering faktiskt. Och innan då jag går in på vad det är som vi måste städa upp efter utvecklingsläran. Vad vi har för kallelse. Så vill jag peka på några orsaker till varför jag kan stå här och säga att festen snart är slut. För det första, tänk på att vetenskapen nu har haft ungefär 150 år på sig att få fram bevis för att Charles Darwin hade rätt. Och tänk vilka enorma resurser i form av pengar, tänk och tid som man har lagt på att få fram denna bevisning. Men har man lyckats få fram några bevis? Nej. Nej, man har inte lyckats med det. För då skulle inte jag stått här och prata som jag gör idag. Det lovar jag. Jag hade inte gjort det. Man har inte funnit ett enda starkt och hållbart bevis för att utvecklingsläran är korrekt. Den är fortfarande bara en tom hypotes. Den är på den nivån. Och den är ju också ett ateistiskt försök att förklara hur världen har blivit till utan någon inblandning av en gud. Det som forskningen istället har kommit fram till med åren, det talar emot utvecklingsläran. Och ju mer vetenskapsmännen har trängt in i alltings komplexa strukturer och sett hur allting hänger samman på ett otroligt komplicerat sätt. Ju mindre så talar de här upptäckterna till utvecklingslärarens fördel. Och därför blir också fler och fler vetenskapsmän skapelsetroende. Tack och lov. Trots att de inte är kristna så blir de det. Och de inser att man måste tro på att någon intelligent designer ligger bakom alltihopa. Intelligent design heter en rörelse som hanterar de frågorna. Gud har också sagt i sitt ord att han ska göra människans tankefunder om intet. Och vi läser om detta bland annat i aposteln Paulus första brev till Korintierna. Första Korintierbrevet kapitel 1, vers 19 och 20. Det står ju skrivet: jag ska göra de visas visdom om intet, och de förståndigas förstånd ska jag slå ner. Var är de visa, var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Det är delvis ett profetiskt ord. Och detta är en anledning till varför jag vågar stå här och säga att utvecklingsläran går mot sitt slut. Och den kommer inte att överleva länge till, det tror jag. Och det kommer du att bli övertygad om du går på den här skapelsekonferensen då i Alingsås den 13-15 oktober. En andra orsak till att jag vågar säga att utvecklingsläran går mot sin undergång, det är att sannolikheten för att allting skulle ha uppkommit av sig självt inte existerar. Det är fler och fler som inser detta. Och enligt sannolikhetsberäkningar så är det inte ens någon idé att räkna på sannolikheten. Eftersom osannolikheten för evolutionen är fullständigt oändlig. Och hade vetenskapsmännen beaktat detta så hade man lagt ner all forskning som har till mål att bevisa utvecklingslärans hypoteser. Och tänk vad pengar och tid man hade sparat då till att kanske forska om sånt som vi verkligen har behov av. Och jag ska ta ett exempel på detta nu som jag har lyft fram flera gånger tidigare. Jag har nämnt det i radio så sent som i förrgår och igår. Men jag tar det igen för jag tycker det är ett så talande exempel. Man har beräknat att antalet atomer i hela universum, tänk nu, hela universum och atomer som finns så många av, bara en knappnålshuvud. Antalet atomer i hela universum är 10 upphöjt till 80 stycken. Och vad betyder 10 upphöjt till 80? Jo, det är en etta och sen kommer det 80 nollor efter. Det är 10 upphöjt till 80. Det är alltså ett oerhört stort tal som ni förstår. Sannolikheten för att ett enda sorts protein, alltså en aminosyra som är livets byggstenar, sannolikheten för att ett sånt protein skulle uppstå av sig självt, det är ett tal i den storleksklassen som jag precis nämnde. Och det sannolikheten är en chans på 10 upphöjt till 65. En etta och 65 nollor sedan efteråt. Om evolutionen är sann så har den alltså haft en enda chans på sig bland dessa 10 upphöjt till 65 möjligheter att få fram ett enda sorts protein. Alltså bara en enda liten detalj i detta stora komplexa universum. Och då ska ni veta att det finns flera tusen olika sorters proteiner bara i en liten encellig organism. Och chansen då för att proteinerna till en sån liten amöba skulle uppstå av sig självt genom evolution, det är en chans på 10 upphöjt till 40 000. Alltså en etta och så 40 000 nollor efteråt. Det här är så stora tal så de har inga namn. De finns ju egentligen inte. Det finns inte ens så många atomer i hela universum. Och då har vi bara fått fram en liten amöba. Och då skulle jag säga så här. Tror du på evolutionen, så ska du spela på lotto. För att chansen att vinna högsta vinsten på lotto tusentals gånger i följd, direkt följd, är större då än att evolutionen skulle få fram byggstenarna till en liten amöba. Så gå och spela på lotto eller något liknande i sådana fall. Det är lika seriöst. Och jag tänkte nu leka lite. Så ska jag be att få denna mikrofonen påsatt.
Där kom den.
Och jag tänkte göra så här att nu tänker jag på en atom. En speciell atom tänker jag på nu i hela universum. Och den finns där ute någonstans bland dessa miljarder galaxer. Vintergatan är bara en av dessa galaxer. Och jag tänkte be Hans Svensson här tala om vilken atom jag tänker på. Och det är så här att gissar han rätt nu så har han vunnit en spik till att börja och bygga en stad med. Och gissar han fel så kommer han aldrig mer få chansen att vinna något byggnadsmaterial. Och då tänkte jag fråga Hans, vilken atom tänker jag på?
Ja, nummer två.
Det var fel. Det var fel. Och nu rasar du hela evolutionsläran samman fullständigt. Det är så här att, ni vet, Andromeda-galaxen där ute, den har 300 miljarder stjärnor. Och runt en tredje av de stjärnorna där så snurrar en asteroid. Och om man kikar på den asteroiden så över backen lite där, ni vet, och så till höger så ligger det en sten där på marken. Och i den stenen så tänkte jag på kolatom nummer 347. Ja, ni förstår, lika omöjligt är det för evolutionen att gång på gång pricka rätt. För att få fram bara byggstenarna till en encellig organism. Och i soffan där hemma så kan ni sen fundera över en sak som jag faktiskt tänkte på igår. När jag satt och drack kaffe i solljuset och tittade på ett spindelnät. Kanske Gud talade till mig när jag satt här. Och då är det så här. Fundera över... Fundera över sannolikheten för att en tänkt evolution skulle kunna få fram en nätvävande spindel. Alltså en sån här julspindel kallas de. Det är de som väver de runda vackra näten då. Hur fick evolutionen fram 8 ben som den kunde gå med samtidigt? Och hur kunde evolutionen fixa 8 ögon? Som den kan se med samtidigt och koordinera synintrycken från 8 ögon till någon vettig bild. I en sån liten hjärna som spindeln har då. Hur fick den spindeln att lämna jaktlivet bakom sig och bli fiskare? Och hur kunde evolutionen få fram ett så starkt byggnadsmaterial? Som den sen kunde bygga sina nät med. Som faktiskt är kedjor utav proteiner. Det är spindelnät. Och hur utbildade evolutionen alla hjulspindlar i världen till att väva likadana nät? De är ju alltid likadana om den kan sätta liksom lite fästpunkter här och där. Och hur kunde evolutionen tajma att hjulspindlarna blev fiskare med att det sen fanns flugor som skulle fastna i deras nät? Det är ju två oberoende saker. Och sist, men inte minst, hur kunde evolutionen fixa så att denna spindel med 8 ben och 8 ögon kan springa så raskt fram på det här nätet utan att fastna, utan att trassla in sig och utan att fördärva sitt nät? Hur kunde den få till det? Och då måste jag säga, det är inte seriöst. Hör nu vad jag säger. Det är inte seriöst att tro att sånt uppkommer av sig självt. Och sen, tänk allt det andra då i universum. Det här var bara en liten, liten, kanske obetydlig detalj i universum. Men nog så vacker. Med sitt nät i alla fall. Spindlarna kanske inte är så vackra. Men näten kan vara vackra i daggen och i solljuset. Ja, om man betänker allt det andra i universum då. Vad blir det då av sannolikheten? Vad blir det då av sannolikheten? En tredje sak till att jag vågar tala stora ord mot utvecklingslärans hypoteser. Det är ju också att det finns en dokumentation över hur allting har blivit till. Och den dokumentationen är Bibeln. Och då kanske någon opponerar sig och säger, ja men det är ju bara en samling sagor och liknelser och sånt där krafs. Och massa påbud. Och då skulle jag bara vilja stanna en liten stund inför detta också. Metodistpastorn George Scott sa så här till Carl Olof Rosenius i mitten av 1800-talet. När Rosenius hade drabbats av väldigt svåra tvivel på Bibelns tillförlitlighet. Och då sa han så här. Om nu inte Bibeln skulle vara Guds ofelbara ord utan bara en samling hopdiktade sagor i största allmänhet. Vems ord är det då? Är det onda eller goda människor som har skrivit den? Kan det vara sannolikt att onda människor har skrivit en bok som på ett så anderikt och kraftfullt sätt beskriver och fördömer ondskan? Men lika omöjligt är det ju att goda och fromma människor har skrivit den om den nu inte skulle vara sann. För kan goda och fromma människor dikta ihop lögner och sedan säga att det är Guds ord? Nej, det går inte heller. Bibeln bär på ett eget vittnesbörd om att den är sann. Inget annat är logiskt eller möjligt. Och ungefär så sa George Scott, och jag tycker det är visdom i de orden. Och det är ju så att Bibeln till sin yttre natur är främst en historiebok till sin yttre natur. Och den är mycket exakt och detaljerad som sådan. Sedan till sin inre natur så är ju Bibeln också Guds levande ord som ger oss ledning i livet. Som förutsäger saker som ska ske. Och som bygger upp vår invärtes människa. Men, och det kan ju säga att det kan ju miljontals människor genom historien vittna om. Och det är väl ett bevis i sig också. Men nu tänkte jag fokusera lite på Bibelns förtjänster när det gäller historiebeskrivning. För det var så här, för att några år sedan så tog jag mig för att föra in många utav personerna i Gamla testamentet in i ett släktforskningsprogram. Ett databaserat släktforskningsprogram. Och jag såg nämligen då att Bibeln är väldigt exakt när det gäller att beskriva de här personernas, när de föddes, när de fick barn, hur gamla de blev och när de gifte sig då också, när de dog och alltså hur gamla de blev. Och då när det står så lämpade det sig väldigt bra, tyckte jag, att föra in det i ett släktforskningsprogram. Och då kan man ju fråga sig, om man tyckte att det var lite galet, vad var då vitsen med det? Jo, i ett släktforskningsprogram så kan man ju vrida och vända på data och analysera data. Och man kan skriva ut grafiska bilder som visar det här när de levde och så vidare. Och det tänkte jag visa lite grann här nu på overheaden där nere. Och det är ju så här då. För er radiolyssnare att det är väl lite ledsamt att jag visar bilder. Men jag ska försöka beskriva vad jag visar. Och det här som jag visar, det är för att peka på Bibelns trovärdighet. Genom den exakthet det finns och noggrannhet i att beskriva saker. Det finns också humor i det. Vi ska lägga på första bilden. Kanske Gunilla kan hjälpa mig att rätta till dem. Och den första bilden här, den beskriver, eller den visar personerna i rak följd
ifrån Adam ända ner till kung Salomo. Och ni vet ju att kung Salomo och kung David och så vidare, det är ju riktiga historiska personer som annan historiebeskrivning också talar om att det är personer som har funnits. Här ser ni, det finns alltså beskrivet alla släktled. Här är 34 personer tror jag det är. Och det står angivet när de föddes, när de dog. Och vi kan veta hur gamla de blev. Och det finns en hel del andra data. Några personer saknar, här som ni ser, födelsedata och så vidare. Men man kan ändå se årtal i ett rakt streck genom Bibeln om man följer andra saker som hände. Till exempel domare och kungar och händelser och så. Så man kan faktiskt följa från skapelsen hela vägen till att Guds folk kom tillbaka från fångenskapen i Babylon. Det här tycker jag är roligt att se. Ännu roligare blir det om vi tar nästa bild. Och då är det så här att detta är ett grafiskt diagram över åldrarna på personerna från Adam ända ner till Abraham, Isak och Jakob. Och då, för er som sitter i radion, så är det så att det finns en tidsskala från vänster till höger. Och där har då mitt släktforskningsprogram ritat in en liggande stapel som representerar åldern för de här olika personerna. Och det finns mycket som är intressant som man kan utläsa ur det här. Till exempel så kan man ju se att Adam... Ska vi se hur jag ska kunna peka här och läsa på min fusklapp samtidigt. Jag har en penna. Adam här, han levde samtidigt som Noas pappa Lemek. Det är bara att dra ett streck ner så här så ser ni. Noas son Sem. Ni vet Sem, Ham och Jafet, detta är ju sönerna. Men Sem levde samtidigt som Abraham, Isak och Jakob. Om ni ser Sem här uppe, så slutade han ju att leva där. Och då drar vi rakt igenom, tror jag. Vi kommer i alla fall till, vad har vi Sem här nu? Det är den röda mannen där. Där är han. Och då ser vi att han har levt samtidigt som Abraham, Isak och Jakob. Och vad säger detta oss då? Jo, en jätteviktig sak. Att berättelserna om skapelsen och syndafloden är ju inte långt bort ifrån den som skrev ner det. För strax efter det här så kommer ju också Mose och de här. Nu vet vi inte kanske exakt vem som skrev Moseböckerna, men det var väl förmodligen Mose. Alltså behöver inte berättelserna ha berättats genom jättemånga släktled så här och förvanskats, som många säger då. Tror vi nu att de blev så här gamla som en del blev här, ja, då kanske man har Noas pappa hört berättelsen direkt ifrån Adam. Och Noas och Abraham, Isak och Jakob kan ha hört berättelserna direkt ifrån Noas son. Och det borgar ju för, tycker jag, att berättelserna kan vara rätt så exakt återgivna. Jag tycker det är en intressant sak man kan se här. Sen ser ni en gubbe där, Hanok. Varför levde han så kort, kommer ni ihåg det? Ja, Herren tog upp honom mitt i hans livstid. Det är därför det är ett litet avbräck där. Nu ska vi ta nästa bild. Och det är samma bild med de här liggande staplarna. Jag har bara ritat in när syndafloden var. Och den inträffade år 1696. Vi ska säga så här. 1696 år efter skapelsen. Då inträffade syndafloden. Och man kan ju till exempel säga en sak som jag tycker då är nådefull. Och det är att om vi tittar där, Noa där då, där hände floden. Och så ser vi Noas pappa där. Han dog faktiskt några år före floden. Och det var skönt att han inte dränktes av floden. Det tycker jag var en sån där liten nådefull grej man kan utläsa. Sen är det faktiskt så att Noas farfar dog samma år som floden. Och då vet vi inte hur. Men så är det med det. En annan sak man kan se här, Det är ju längden på staplarna. Ni ser att man levde väldigt länge före floden. En del tycker ju det är sagor och trams. Men förmodligen var det ett helt annat klimat och helt andra livsförhållanden under tiden före floden. För efter floden så avtar ju åldrarna väldigt dramatiskt. Och vad kan det bero på? Ja, det är ju så här att det var nya livsförutsättningar. Som till exempel nytt klimat då. Stora växlingar mellan värme och kyla. Torrare luft, lägre lufttryck. Mer strålning från solen och universum. Varför det är så kan ni få svar på ett annat ställe som jag ska nämna strax. Sedan har jag prickat in när man byggde Babels torn och alla språken blev till. Och det är ungefär 1900 år efter skapelsen. Och där ser ni att Noah levde då. Jag vet inte om han var med där och fick ett annat språk också. Det kan man ju fundera över. Men alla människor hade ett enahanda språk, stod det. Och sen gjorde Gud en grej där så att alla människor fick olika språk. Det blev säkert olika språkgrupper. Man valde några stycken och så drog man iväg sen. Sen vill jag säga några sådana där små söta saker tycker jag. Som också ger lite trovärdighet till Bibeln. Och det är att angående de här höga åldrarna, att när Jakob kom till Egypten så var han 130 år. Och då sa han till farao så här: få och mödosamma har mina år varit. Han jämförde sig med sina fäder. Förstår ni? Ni ser det på bilden där. Och det är en sån där liten grej man kan liksom se. Oj då, ja just det. Det för mig bekräftar det ytterligare ordet då. En annan sak också, att åldrandet var något helt annorlunda vid den tiden. Det var att när Abraham och Sara kom till Egypten så tog ju farao och Sara till hustru för att hon var så kolossalt vacker. Men hon var 70 år gammal då. Ni är vackra, ni som är 70 år. Men som farao kanske man... Jag vet inte. Ja, ni förstår vad jag är ute efter. Ännu värre, eller vad ska jag säga, ännu mer fantastiskt blev det ju sen när Abimelek ville ha Sara som hustru för att hon var så vacker. Då var hon 90 år gammal. Så det har hänt någonting med åldrandet direkt efter floden. Det är uppenbart. Och detta var några orsaker då till varför jag tror att utvecklingsläran inte mycket länge till kan vara herre på täppan. Det finns massor att säga om det här. Och har du intresse av fakta så kan du sedan efter gudstjänsten få en sån här CD. Och det är faktiskt två CD-skivor i det här fodralet. Och jag har haft med mig den förut och jag har bara 10 stycken ungefär kvar som ligger här framme. Och på den här så berättar jag mycket mer fakta som är till stöd för skapelsetron. Och det är också så att här berättar jag varför det kan ha varit ett annat klimat före floden än vad det är nu efter syndafloden alltså. Och på vilket sätt det då har påverkat människan och så vidare. Så ta en sån här då. Jag har ju även en här uppe. Så. Men sen ligger de där nere på bänken. Och ni radiolyssnare, ni kan ju inte springa hit kanske och ta en CD. För de kommer förhoppningsvis ta slut. Men då är det så här att alla ljudspåren på den här CD-skivan finns också på min hemsida. www.jareteg.se. Så där kan ni lyssna på denna via internet. Ja, nu ska vi läsa ett långt stycke ifrån Romarbrevets kapitel 1, vers 21-31. Fastän de kände till Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar. De bytte ut den odödliga gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Därför utlämnade Gud dem
så att de följde sina egna begär och bedrev all slags otukt och förnedrade sina kroppar. De bytte ut sanningen mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen, han som är välsignad i evigheter. Amen. Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin villfarelse. Eller förvillelse, står det. Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utlämnade Gud dem mot ett ovärdigt sinnelag så att de gjorde sådant som är mot naturen. De har blivit uppfyllda av allt slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet. De är fulla av avund, mod, lust, stridslyssnad, svek och illvilja. De skvallrar och förtalar, de hatar Gud och brukar våld. De skrävlar och skryter och tänker ut allt ont. De lyder inte sina föräldrar, är oförståndiga och trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa. Tänk att växa upp som barn i den miljön. Ja, den här texten kan man mycket väl tänka sig att den handlar om utvecklingslärans inflytande över människors förstånd och dess förödande konsekvenser på samhället. Och hörde ni i texten här att när människorna upphöjer naturen och dyrkar den, då utlämnar Gud dem till omoraliska handlingar. Så medicinen mot omoral kan ju inte vara då att predika moral och säga att om du nu bara lever lite moraliskt här så ska du nog se att Gud välsignar dig sen, broder. Utan om Gud utlämnar människan till sina begär för att hon dyrkade skapade istället för skaparen, ja, då måste ju medicinen vara att människor vänder om och dyrkar Gud istället. Och då måste det vara det vi ska predika också. Den här texten förklarar då väldigt tydligt varför ett samhälle andligt sett, moraliskt sett, kan gå fullständigt till botten. Och vad har vi då i Sverige att städa upp efter utvecklingsläran? Och nu ska jag säga avslutningsvis något om detta. Det står i läroplanen att eleven ska lära sig att se sig själv ur ett evolutionsperspektiv. Stackars elever. För vad det perspektivet säger oss, det är att du är värdelös och att livet inte har något mål eller någon mening. Och hur känns det då, tror ni, för osäkra ungdomar att få lära sig att man bara är ett stycke kött och ben som lever en kort tid på denna jorden och sen är det ingenting mer? Och då är det klart. Då är det ju självklart att man lägger sig till med att roffa åt sig, att armbåga sig fram, att njuta så mycket som möjligt och att skynda sig med att uppleva så mycket som möjligt. Och orkar man inte med detta så är kanske självmord sista utvägen. Och lyssna nu. Att varje dag så försöker 5 olyckliga ungdomar i Sverige att ta sitt liv. Och jag tror att utvecklingsläran har en stor skuld i detta. Och det upprör mig. Sverige var tidigare ett rätt så generöst land. Och det var ett rätt så tryggt land. Etik och moral vilade då på kristna värden. Och vi fick ju lära oss då också att vi är lika mycket värda, älskade av Gud och så vidare. Och vi hade relativt sett i Sverige lite kriminalitet. Nu sker det 1 mord och 10 våldtäkter per dag i Sverige. Och det har gjorts mer än 1,125,000 aborter sedan 50-talet. Och även om det är äckligt att säga det, så motsvarar det 28 långtradare med släp fullastade med aborterade foster som transporteras bort ifrån våra statliga kliniker. Och genom hjärntvätt då, via alla medier, i förskola, i skola och i all högre utbildning, så har vi fått lära oss att evolutionen är ett faktum. Och slumpen och naturens urval, det är det vi ska prisa och tacka för våran utveckling. Och vi har fått lära oss att den starke ska föra arvet vidare. Och därför är det ju okej då att armbåga sig fram och klättra uppåt på andras bekostnad. För det är ju så evolutionen funkar, säger man. Och vem ska då hindra utvecklingen? Och i Romarbrevets första kapitel så har vi alltså en förklaring till varför det ser ut som det gör i vårt samhälle. Människan utlämnas till ondska och omoral om hon lämnar Gud. Och så här en vecka efter valet så kan det ju kanske vara lämpligt att säga att det är ju inte främst partipolitik som kan få vårt land att vända. Utan vi behöver väckelse. Vi behöver vända om till Gud. Då kan Sverige få en helt annan moral, helt andra värderingar. Sedan kan politiken hjälpa oss i det arbetet. Men utan Gud funkar ju ingenting. Och jag tror som sagt att utvecklingsläran börjar gå mot sin undergång. Och jag är såklart inte ensam om att tro det. Det är många som talar om ett paradigmskifte som vi står inför. En helt ny tidsålder. Och det kan gå fort. Tänk på hur fort det gick med Berlinmurens fall. Och när järnridån plötsligt försvann. Det var obegripligt. Frågan är ju då vad som kommer att fylla det tomrum som uppstår när utvecklingsläran har fallit. Då kanske alla människor blir andliga sökare. Men vem möter dem då? Är vi kristna tillräckligt vakna och nyktra för att möta dem då? Eller blir det nyandlighetens apostlar som möter dem? Eller är det okultismens mörkermän som möter upp? Eller blir det på det sättet att då ligger landet öppet för den andlige och politiske ledare som Bibeln kallar för antikrist? Det tycker jag man skall fundera på. För vi som Guds folk, som du förstår då, har en kallelse att möta upp där. Att städa upp efter utvecklingsläran. Och vi måste finnas där för alla de som har blivit skadade och förvirrade. Men då måste vi själva vara nyktra och vakna. Och vi måste själva hänge oss åt skaparen. Och själva rensa ut all evolutionstro ur våran tro. Och ur våra församlingar. Den har blivit allt för mycket inblandad. Och ska jag nu till sist spetsa till det riktigt. Så tror jag inte att man kan leva som en hel kristen. Om man blandar ihop sin kristna tro med evolutionstro. För då kan jag inte lära känna alla sidor av Gud. Och jag kan inte heller se helheten i hans försoningsverk. Det är hela kristna som kan leda andra människor till försoning. Till försoning med, ska jag säga, deras himmelske fader genom tro på Jesus Kristus. Och på så sätt till det eviga livet. Hela kristna. Vill du nu ha stöd i din skapelsetro så kan du alltså ta en sån här CD-skiva. Sedan, för där finns en hel del fakta. Och den kostar alltså ingenting. Men framförallt tycker jag du bör boka in då den 13-15 oktober. Då det alltså är skapelsekonferens här i Alingsås, i EFS-kyrkan och i Pingstkyrkan. Och programbladet som sagt kan du ta där nere efter gudstjänsten. Eller så har du det på internet. www.jareteg.se. Ja, här vill jag avsluta och jag skulle vilja att vi ber tillsammans. Herre, Gud, detta är inga enkla frågor. Herre, vi har blivit så påverkade från höger och vänster. Vi vill bara be dig Gud, ge oss öppnade ögon. Ge oss ett öppet sinne. Ge oss öppnade öron. Herre, led oss in i sanningen. Vi vill inte tro på något som är lögn, Herre. Skulle Bibeln varit lögn så hade vi inte velat tro på det heller. Men nu tror vi det är ditt ord och det är sanningen. Och led oss Gud ännu mer in i din sanning. Led dem som inte ser sanningen, Herre, in i din sanning om allting. Herre, befria oss från allt sånt här osunt. Befria oss och ditt folk ifrån evolutionstro. Och hjälp oss Gud att möta upp med dem som är förvirrade. Hjälp oss att ta hand om de sargade, Herre, de svaga, de som inte orkar med i ett elitsamhälle. Herre, hjälp oss att städa upp efter utvecklingslära. Amen.